When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse, jag har med Kristoffer Gullin och mannen som blev så besviken på bana här nu senast i Barcelona.
Ja, eller ja, jag blev hungrig. Hej
också.
Förresten.
Hungrig också, hej.
Ja. Hungrig på att köra mer blev jag.
Ja, just det. Det var inte hungrig på kebab. Joakim Dyredand.
Yes.
Välkommen till Elbilsveckan.
Det var en lång konstpaus där när du skulle introducera mig. Hade du...
Jag glömde bort ditt förnamn.
Rimligt.
Det är doktor Dyredand för Peter oftast.
Särskilt när det står doktor Dyredand också. Ja, men jag har lite namnanfasig, så är det. Det är väl känt och det är pinsamt, men så är det. Men det är ju någonting som ljustekniker kan välja att redigera bort eller inte. Vi får väl se.
Han kommer ju aldrig rädda mig mer, för att jag har ju kallat honom vid fel namn. Så att han har ju någon grudge mot mig.
Ja. Det är liksom bara erkännande. Sorry.
Alla bloopers kommer alltid med.
Vi brukar ju prata om vad vi har gjort i veckan, men det vet vi ju. Vi vet ju vad vi har gjort, för vi har ju hängt lite i Barcelona och kört Ioniq 5N. En riktigt räser från Sydkorea. Det var trevligt. Ja, mycket ljud där. Och det var trevligt att köra. Det återstår att se eller höra, för det kommer vi återkomma till. Men har det hänt så mycket mer den här veckan? Kristoffer, du har ju dina ständiga Volvo-problem.
Den står på verkstad, för ovanligt skull. Men jag har haft den här bilen i 3 veckor nu och fortfarande ingen internet. Så att nu lämnade jag in den på verkstad medan jag var borta i Barcelona. Och de har ju naturligtvis inte kunnat fixa det. Jag har lite svårt hur jag ska göra nu, för att nu har jag påbörjat en process hos Volvo där jag liksom tycker att jag inte borde betala fullt pris för att de inte kan få till internet i bilen. Samtidigt så är jag den jag är liksom, så att jag har lite svårt hur jag ska recensera den här bilen som ägare eller som testare liksom.
Behöver det vara någon skillnad?
Finns det någon sån här XC30 Facebookgruppen nu? Att det är fler som har problem med internet?
Det är ett par som har problem med internet, men det är ganska få.
Det låter som ett roligt problem, alltså ett annorlunda problem, internetproblem i bilen, fast det är väl alltså uppkopplingen av internettjänster just, eller andra uppkopplingar fungerar, eller?
Ja, det är uppkopplingen av liksom internettjänster, typ, nej men alltså allt som har med Google att göra är, liksom funkar inte. Vilket ju är ett problem om man har Android Automotive i bilen.
Har du prövat att installera Netscape istället?
Ja, jag får försöka.
Det var lite roligt skämt för dem som men okej, okay, vi får se hur det går med Volvon då.
Ja, det är en pågående process.
Dyredand, hur går det med ryggen? Är det ungefär som internet i Volvon eller?
Ja, det är bättre kan jag säga. Det var inte bra under hemresan där. Jag fick ju någon backslash på ryggskott där. Ja. Det är så larvigt, det syns ju inte. Men helt plötsligt så bara gör man så här, konstiga ljud.
Det såg ut att göra väldigt ont. Där. Anledningen att jag tog upp det här relevant för lyssnarna är ju att ha så här latent ryggskott och så. Hur är det då att köra väldigt mycket bil, tänker jag? Vissa säten kan ju vara lite tuffa.
Det är kanske inte en jättebra kombination. Just långkörning, det är både ryggskott och diskbrock. Och diskbrocket gör sig påmint när man kör långt. Då försvinner vänsterbenet liksom.
Ja, det är tufft. Själv har jag funderat lite på hur, vad jag ska ha för Audi-bil i framtiden.
Just det, bra.
Naturligtvis.
Ja.
Ja, det har ju vi och andra också funderat över. Ja, jag försökte ju få ett svar här, men det gick ju inte förra avsnittet. Eller 62.5 tror jag kallar det.
Jag lyssnade på er och jag satt lite fågelholkig efteråt där. För det var mycket bra med Q6, mycket som den hade, som inte Q8 har. Fast å andra sidan, grejer som Q8 har som inte Q6 har, så vet er vilken är bäst.
Det beror på lite behov och vad vi vill betala. Vi kommer ju alltid ha Q8 som den här otroliga, komfortabla bilen som är knäpptyst och som bara manglar motorväg. Och det är rätt trevligt. Det är också en bil som är lite mer... Jag tror att det är många som ser Q8 som den elbilen från Audi som känns mer mest premium elbil utseendemässigt. Just för att medans om man tycker Q4 som jag gör är en väldigt vacker bil i fronten och även i där bak, så är ju Q6 mer lik den kanske. Så där finns ju lite tycker och smak naturligtvis. Q8 är ju mer gammelmodig interiörat, men samtidigt så är det mindre högblank i plast. Mindre hårdplast också. Sen har vi ju det här att Q6 har en... För vi visste ju inte om priserna när vi poddade då. Och Q6 har ju en förhållandevis högt pris.
Nu tycker jag att du höll tillbaks lite i orden där. Kristoffer, kan du uttrycka det där med priset lite mer?
Den har ett pris som är... sinnessjukt högt.
Där är bra. Ja, så.
885 000 kronor börjar den på.
Ja, så är det ju. Samtidigt så är det ju för bara inga pengar till då, det vill säga 899 strax under 900 000. Inga pengar, men jag menar alltså mellanskillnaden då.
Det är alltså snubben som kallar sig en fattig kulturarbetare som säger att 900 000 inga pengar.
Kanske fattig av en anledning. Men för 899 000 så får vi ju Proline då med ganska mycket, ja mycket. Men vi får rätt mycket utrustning med fokus på bland annat adaptivt ljus, komfortnyckel och lite sån saker. Det vill säga vi får ju den här Proline och det är egentligen den som är grundmodellen för svensk del. Det går inte att köra runt i allmogebil om vi köper Audi, tänker jag. Så då kan vi helt enkelt säga att utgångspriset är 899 000 eller avrundat om 900 000. 900 000 är ganska mycket pengar. Vi har också S-Line för 940 000 och då är det ju den här lite snyggare designen, spottigare. Vi får också lite mer grejer, vi får rätt mycket mer grejer. Det jag fortfarande inte förstår är om vi får det som Audi kallar Active Lane Assist, det vill säga styrassistenten, för att det står bara farthållare eller adaptiv farthållare.
De kanske har tittat på Volvo när de kommer till konfigurator.
Kan vara så. Det första när vi går upp i S-Line Selection, då får vi ju S-Line-varianten plus allt som är roligt i livet, inklusive fet högtalare, panoramatak. Men där får vi också Adaptive Cruise Assist Plus. Och det låter ju som Adaptive Cruise Assist Plus är någonting liknande styrassistent, om jag ska vara helt ärlig. Det är konstigt att Audi har olika namn för det där i olika bilar.
Mm. Men det kanske inte är riktigt samma teknik.
Alltså, när jag klämde och kände på den där bilen, så den kändes ju absolut trevlig och så liksom. Men det är inte 900 000 kronors bil i grundutförande. Det är väldigt mycket plast i den.
Mm. Ja. Jag hade gärna betalat 900 000 för S-Line Selection, men det får vi lägga till 105 000. Audi ligger ju, det ska ju ändå, vem som helst kan ju inte köra en bil med fyra cirklar där framme. Det är ju, det måste ju ändå, annars hade man lika väl kunnat köra någon folkbil, va? Herregud.
Ja, 800 000 kronor, vet du fan om det hade varit så mycket folkligt i det priset heller. Men jag trodde att det var där de skulle lägga sig. Inte på 900 000.
Nej. Vi har just i mitt dilemma då, för det är ju så att Q4 är ju lite mer kostsam än, notera att jag väljer mina ord här nu. Jag kan ju inte låtsas som att mitt hjärta inte ligger hos Audi, det vet ju alla.
Nej, det har vi nog märkt.
Ja, precis. Så notera Q4, det kostar att ha lite finare MEB-bil på uppfarten. Så är det ju, och då följer ju det med upp, för Q4 kan bli rätt kostsam om vi lägger på lite utrustning. Och då någonstans måste ju Q6 ligga över där. Och då är det väl kanske tur eller skicklighet att de har höjt priset på Q8 rätt rejält på sistone. Så att annars hade ju Q6 varit trängd mitt däremellan, och det är det faktiskt fortfarande lite så, för att Q8 är ganska så grundutrustad från början och kostar inte så mycket mer. I mitt fall så blev det ju helt uppenbart tokigt, för att min Q8 kostar 916 000 med allt utom digitala backspeglar. Och det är inklusive dragkrok dessutom. Ska jag då ha en Q6 med samma utrustning som då skulle vara S-Line Selection, då skulle jag alltså behöva betala 1 050 000 kronor. 1 000 000 kronor. Hur säger man det? 1 050 000, va?
Ja, ja.
Plus betala då för dragkroken. Så jag kommer ju inte kunna byta upp ner snett till sidledes till Q6an utan att göra en konstig ekonomisk. Mm. Men det är nästan värt 100 000 att ha en semi-elektrisk dragkrok, det är det ju. För det är fult att ha den bakmonterad på Q8.
Era ilandsproblem är ju av en ny skala, måste jag säga.
Era? Nu vill jag bara vara väldigt tydlig här med att era skulle betyda två eller fler.
Jag har inget internet i bilen.
Ja, men det är ju en bil som ska uppkoppla. Men vadå, har du många u-landsproblem då? Det är det.
Ja, det har jag. Jag har ett här. Det är varför jag förstår varför Audi har gjort alla pressbilder ganska mörka på Q6an och valt att ha bilen i mörka kulörer. Jag gick just in på Bygg din bil där och gjorde en vit. Funkar inte riktigt med den där färgade grillen där.
Kan man bygga en Audi Q6 då?
Ja.
Jag kan rekommendera den här Magna Blå, för den var riktigt trevlig att titta på. Den var
magnetgrå.
Nej, inte grå. Inte grå. Kan vi sluta grå med gråa bilar?
Ascari-blå heter den kanske.
Heter den Ascari-blå?
Nej, det är plasmablå.
Plasmablå, ja. Ja. Nej, det var en snygg blå.
Ja. Kan du välja mellan Daytona-grå, Manhattan-grå eller magnetgrå? Alltså tre olika grå kulörer.
Ja, men alltså just Audi tycker jag kör ju 50 Shades of Grey, och jag förstår liksom inte, tycker man grått här så nice? Och sen så tittar man ut genom fönstret och ja, det tycker svenskarna att det är, så att ja, varför inte?
Ja, nej, det är ju rimligt. Ja.
Kan vi gå tillbaka till hur ni lyckas bygga en Q6a?
Eller bygga kanske det inte är då. Jag är inne i, man går in på Q6 här, så går man ner, sen ska man välja färger och fälgar.
Jaha, ja, okej.
Okay. Det kommer inte upp några priser där, så jag kanske. Nej. Jag kan ta en till sån här dyredansdubier om ni vill här.
Ja, vad spännande.
Då ska jag vara lite sådär grumpy man här. Varför är det så många tillverkare nu som flyttar liksom strålkastaren från strålkastaren? Kan inte bara en strålkastare få vara en strålkastare?
Då är de ju inte snygga.
Nej, okej. För att det måste sitta några lampor ner i det här svarta som tidigare var en stötfångare, som numera är något annat.
Jag åker ju en Nio just nu, ET5 Touring, och de har ju gjort precis likadant. De har ju majoriteten av lyktor en bit ner, och sen har de liksom daytime running lights högst upp som ser lite snyggt och fräscht ut. Som lyser upp när man går mot den och sådana grejer. Och Audi gör ju samma sak med Q6an här, och det ser ju lite roligt ut när de där lyktorna är tända där nere.
Hela den här trenden började i Japan med så här Mitsubishi Pajero, en gammal SUV. Den hade så här stora lamphus där uppe, där de brukar sitta på MC-sidan bakluckan. Men det var typ ingenting där, för lamporna satt nere i stötfångaren.
Snyggt.
Det var tydligen någon grej för att det skulle vara billigt att laga om man dunkar in i något träd. Liksom. Så det är billigare att byta sådana här vanliga enkla lamphus i en stötfångare.
Hur billigt tror du att det är att byta lamphus i Q6an?
Vi behöver inte gå in på det. Jag kan inte nämna sådana summor.
Jag tänker att vi lämnar Q6. Vi får se exakt vad de kan kosta när vi väl kan börja bygga den då. Men vad kul att vi pratar om ljus. Jag har nog fortfarande inte riktigt förstått vad som är vad, känner jag. Efter jag testade Renault Megane, så jag insåg ju att positionsljus är ju inte lik. Om jag sätter den i positionsljus, så är det exakt samma LED-list där fram som lyser upp, som då det kallar daytime running light. Förutom att den blev lite mindre stark.
Mm.
Det hade inte jag fattat. Att det finns, jag trodde liksom att autoläget bara skiftade mellan positionsljus och sen att den drog igång halvljus när det behövdes.
Sverige har ju varit lite i en unik position här, eftersom vi alltid har haft halvljus som ett lagkrav i Sverige. Och ett halvljus är då tänt fram och bak. Sen började EU införa det här med att man kunde ha släckta lampor. Eller de har alltid haft släckta lampor i Europa på alla bilar, dagtid. Det är därför alla importbilar måste man ju vrida på halvljuset på, historiskt sett. Sen så kom ju EU-kravet med DRL, Daytime Running Light, en ny grej. Kanske 20 år för sent, för när den här lagen kom om att det skulle lysa lite grann fram och bak, då hade ju de flesta bilarna gått över till LED eller liknande energisnåla lampor. Så själva vinsten av att det skulle dra mindre försvann ju.
Mm.
Så det ser man ju idag. Det finns ju bilar som har tänt en karaktärslampa i fram, men ingenting där bak.
Nej, det är ju egentligen det som satt igång hela diskussionen, som har varit över typ 2 månader nu.
Mm.
Vad som är vad. Men för mig, så jag fick bara fram att positionsljus var samma sak som det som var om vi hade auto. Och sen då att den kickade igång halvljuset när det blev lite mörkt då. Och sen att om man hade på auto, så vissa bilar hade tänt bak, vissa inte dagtid. Medan vi satte positionsljus så tändes det alltid bak också. Men Reganen som jag hade, det var verkligen så. Det var lite mer sken från den här LED-positionsljusen om bilen stod i autoläge. Och sen så när jag bytte positionsljus då, så blev det lite mindre sken. Och sen då när jag bytte halvljus, så var det samma sken på positionsljusen, men att halvljuset också då gick igång.
Det har ju funnits en annan svensk regel som jag nu börjar fundera på om den finns kvar. Men du får ju inte ha halvljus och dimljus fram.
Nej, just
det. Utan då måste du ha positionsljus som är ett svagare ljus. Det är en mindre liten glödlampa som är svag, 5 watt eller något. Och sen så får du då inte kombinera dimljus fram med halvljus. Precis.
Kan vi prata om Renault Megane istället? Jag läste lite på det här med dimljus.
Det var lite när jag försökte gå på väg till här nu. Men märkte du hur dyrt den bara drog oss tillbaka i ljussamtalen här?
Jag minns ett dimljus från... Nej, okej, vi släpp.
Utan det är just...
Tänder man den med tändstickan.
Renault Megane då, som faktiskt jag testat, men som du gärna ville prata om.
Nej, alltså jag testade den ju när den kom i sommaren 2022, och sen har jag ju kört den nu nyligen för att göra en jämförelsevideo med EX30. Och eftersom jag tänkte att vi skulle prata om EX30 under det här avsnittet, så Renault Megane är ju en bil i samma storleksklass som är en, skulle jag säga, värdig konkurrent till EX30, eftersom båda också kör Android Automotive. Och då tänkte jag att det kan vara lite kul att höra. Har du kört den, Dylan?
Mm, Regan har jag kört. Vi hade den som eventbil på eCar Expo, så jag hade den ganska länge. En av de första bilarna där mjukvaran inte riktigt var med mig. Så att jag skulle gärna vilja köra en uppdaterad bil nu.
Jämförbart är ju också att för Christopher Gullins del så saknade båda internet för apparna.
Ja.
Yeah. Men detta var alltså ett fel i just den bilen som Christopher och jag hade innan. Det var jag som upptäckte det och bad dem fixa det innan ni gick över till Christopher, men det gjorde de inte.
Nej, men där var det ju någonting annat konstigt. Där gick det ju att använda Google-tjänster, men det gick inte att använda...
Använda
resten av apparna. Jag kan inte använda Google-tjänster i min bil.
Du kan inte ens få upp navigatorn.
Inte då, utan att jag kopplar upp den till wifi.
Ha. Det är faktiskt, de är likvärda i alla fall om det kommer till syfte. Du kanske inte är så stor familj. Du kan inte ens ha en familj. Du kan inte ens ha en sambo när du har dessa två bilar. I alla fall inte som huvudbil. Men samtidigt är de ju väldigt olika, Reganen och EX30.
Det är roligt att båda är halv... Eller, Reganen är ju en halv kombi i grunden och botten. Den kommer ju från den så kallade golfklassen och EX30 ska väl vara någon sorts SUV. Men de är ungefär lika höga och du sitter lika högt i båda två. Så jag vet inte vem som har avvikit ifrån sin... Vad den utger sig för att vara.
Ja, det är lite hur de har byggt den. Det är klart att Renault Megane... kul att ni har namnat ordet Regan här nu från mig. Jag gillar det.
Smidigt ju. Att
jag, ja, precis. Det känns ju mer sedanbyggd då, men att det är en halv kombi. Medans EX30 är ju byggd som en liten container. Söt container dock.
Mm. Men Reganen är ju stor för att vara en halv kombi. Den är ju väldigt hög och...
Den är lite fyrkantig.
Mm.
Så. Den är ju faktiskt 3 centimeter kortare än Volvo EX30. Men den har en längre hjulbas, vilket gör att den har ju faktiskt mer utrymme på insidan än vad EX30 har.
Det märks där bak framförallt.
Den har ju också en kortare motorhuv än vad Volvo EX30 har. Och den är enbart framhjulsdriven, vilket gör att bagaget är ju jättedjupt.
Ja,
medan Volvo EX30 har en motor där bak och inte alls kan vara lika djup. Alltså litermässigt så är Renault... Jag tror att den ligger på 440 liter medan Volvo ligger på 318 liter. Det är jätteskillnad.
Ja, just det. Volvo har ju alltid motor bak. Just det. Den är ju bakhjulsdriven när den inte är fyrhjulsdriven.
Nej, precis.
Mm.
Vi lastar ju ner också i... Vi lastar ju ner långt ner i Reganen. Det är ju som att du... Och det är ju... Det kan ju göra sig negativt för vissa... Att lasta neråt då istället för bara kasa upp.
Ja, det är ju frivilligt. Ja. Det finns ju ett golv att lägga in.
Ja, det finns som tillbehör.
För det när du fäller sätena så blir det ju en väldig bump upp där ju.
Yep.
Och så försökte jag hitta, tänkte jag så här, men då får man bygga en själv litet lastgolv. Men det finns inga ställen att haka på dem på sidorna.
Nej, alltså det är någon form av frigolitlösning eller vad det är. Som du kastar in där och sen får du en skiva som du kan lägga ovanpå. Så att det är tillbehör som du kan köpa till liksom. Men det är inget som är inbyggt i bilen så att säga.
Men själva golvet går väl att slida i två höjder?
Nej.
Gör inte det?
Nej, inte som standard utan... Det är tillbehör som man får lägga in. Liksom.
Okay.
Och då försvinner ju väldigt mycket av utrymmet. Sådär, så att, ja. Men det är ju enormt mycket lastplats tillbaka. Och jag skulle säga att den är sittbar bakom föraren som är en 86 och som jag är i Reganen men inte i EX30.
Man känner sig mycket mer ihopträngd i EX30. Till EX30s fördel, om vi ska prata om den, så har ju den en frunk. Vilket Megane inte har då.
Så kontrar Renault med fysiska knappar.
Jajamensan. Och köper man... Renault går ju att få både i 40 och 60 kWh. Precis som Volvo.
Mm.
Ja, den kommer med 49 kWh och 64 kWh. Men köper du det lilla batteriet i Renault. Då får du värmepump. Det får man inte om man köper en Volvo med litet batteri.
Snyggt.
Fransmännen... De kan dem.
Därmed får du ju också en cykelmotor när du köper lilla batteriet till Renault. 96 kilowatt va? Eller något sånt där.
Men vem behöver mer?
125 är det väl?
Mm. Det är tillräckligt med vridmoment i den där.
125? Nej. Du har 130 hästkrafter. Det blir knappast 125 kilowatt. Min vän.
Nej, det kan det inte bli. Men 130 hästar, det var golfklassen hade innan. Runt 130-140 hästar där.
Så att det... På den tiden då golfklassen var golf... På den tiden golf var en golfklass.
Ja, jag kommer aldrig släppa det där.
Nej, precis. Men nu är golfpassatklass lite beroende på vilken...
Ja, det är... Precis.
Jävlar, han ser fundersam ut, Kristoffer Rask. Kristoffer Gullin. Kanske Rask också ser fundersam ut, men det vet vi ingenting om.
Jo! Du sa Rask?
Ja, jag sa det. Först sa jag det och så bytte jag och sen...
But still...
Ja, nej, jag har gett upp. Jag lyssnar på båda nu för tiden. Liksom det... så här, någon säger Rask, jag reagerar.
Bara inte någon säger Foffe, bara eller något annat hemskt.
Ja, nej, men, nej så ska vi inte jobba.
Så vill vi ha ett litet kraftekipage så är det ju EX30. Vill vi ha en bil som känns så här 100% close an om vi för något år sedan skulle fundera undra hur Volvo skulle designa om sina bilar, rena elbilar, undra hur den designen skulle vara. det ska ju kännas lite Volvo, men det får ju inte heller kännas så här gammal Volvo typ, eller att man har gjort om sina fossilbilar så som EX40. Nej, men det skulle nog se exakt ut så som EX30 gör. Jag tycker den designen är helt rätt. Jag tycker den är så otroligt vacker.
Vi pratar utsidan nu.
Skandinavisk design. Vi pratar utsidan nu.
Ja, då är jag 100% med.
Ja, men sen ska jag ju säga att Renault Megane är ju en helt okej, okay, en vacker bil, en modern Renault. Det är faktiskt nästan lite samma sak där, en modern Renault, precis som Scenicen, det är inget att skämmas över.
Nej, jag tycker verkligen om Renaults nya designspråk.
Sen har vi ju insidan då där jag gick bananas på två saker med Reganen. Det ena då den här startknappen som du, där, visst, den kan väl finnas där, men att glömma lite det här när man har haft en bil som inte har startknapp, gå ut och in. Och du går ur Reganen och den, det går inte ens låsa den då, för den är fortfarande igång. Vissa bilar har ju startknapp men stängs ändå av när vi går ur dem. Och sen också det här att bilen vill ju, den vill ju stänga av sig bara minuter efter att vi har satt sig, om vi har tryckt i lastkabeln och vi ska sitta och chilla i bilen. Bara minuter efteråt stänger hela bilen ner sig. För att spara ström.
Det är väl ganska vanligt att bilarna stänger ner sig.
Så snabbt har jag aldrig varit med om att de har stängt, stängt ner sig.
Du har inte kört Lotus. Det tar ungefär 15 sekunder från att hoppa in i den här.
Ja. Och sen det andra är också att sånt som småsak i sammanhanget kan inte spela stor roll för typiska Renault Megane-ägare. För att det är ingen motorvägskryssare direkt. Långt ifrån, raka motsatsen. Men jag gillar att se effekt när jag laddar. Se hur snabbt det går.
Mm. Ja, men det får man ju inte göra i någon av bilarna.
Nej, jag vet. Volvo är samma sak.
Vadå, det finns inte på någon display överhuvudtaget? Jo, eller?
Nej. Nej, vad ska du hålla på med? Bryr du om sådana bagateller för?
Men då måste jag stå utomhus när vi gör testmätningen sen. Det är mycket bekvämare att sitta i bilen. Bilens problem.
Failure.
Men det är, för det är just med Reganen också, då den laddar ganska långsamt. Den har ganska, det går upp 130 kW, men sen så går den ganska snabbt neråt. Så är det ganska skönt att veta det. Ja, men jag vill inte ladda under x antal kilowatt. För då drar jag bara vidare till nästa laddstopp eller någonting. Då är det ganska bra koll på den här effekten.
Mm.
En annan sak som båda bilarna är behäftade av. Och det är ju en sån Google Maps-grej. Eller Google Automotive. Eller Built In by Google kallar de ju numera det Google. Det är ju att bilens kvarvarande distans. Hur mycket energi vi har kvar i bilen. Den är inte på något sätt ihopkopplad med Google Maps där. Så att vi får två helt olika siffror på hur långt vi har kvar att köra.
Men alltså, nu förstår jag inte. Google Maps visar ju hur långt du har kvar till målet. Medan bilen visar hur långt du kan köra. Det är ju två helt olika siffror. Eller vad är det inte?
Den visar ju hur mycket batteri du har kvar på ditt mål.
Google Maps visar hur mycket du ska komma fram med förväntat.
Ja, precis. Ja. Och om det står om bilen säger att ja, men, vi har x antal mil kvar. Mm. Och baserat på den x antal milen så vet du att ja, men ditt batteri, du kommer komma hem där med 20% batteri ungefär.
Ja.
Att du har så. Och sen så visar Google Maps att ja, men du har 1% batteri när du kommer fram till samma destination. Då är de ju inte överhuvudtaget ihopkopplade, de systemen.
Ja. Men
jag fattar inte, vart ser du den andra? Google Maps.
Du ser ju om du ska köra, du ser ju hur mycket energi du har kvar i bilen uppe där någonstans.
Ja.
I kilometer eller i procent nu?
I kilometer.
Ja.
Och sen i Google Maps så ser du ju, om slutdestinationen är samma, så ser du ju hur mycket batteri du har kvar där då i slutdestinationen.
Förväntad sock vid ankomst.
Och då om du räknar lite baklänges där, precis, då är det så här, okej, men om du har 1% batteri kvar, eller state of charge, när du kommer fram, ja, men då kommer ju bilen dra x antal kilowattimmar för att komma dit. Medan i den andra längst upp där, ja, men om du hade gått på den och räknat baklänges, då är det så här, ja, men jag borde ha kvar 20 kilowattimmar kvar i batteriet. För att distansen mellan hur mycket långt jag kan köra och distansen dit är så stor skillnad.
Mm. Ja, det ser jag som ett jättestort icke-problem.
Det är ju ett jätteproblem, för att om jag planerar min resa via den, så den kan ju omöjligt stämma den. Då stämmer ju huvudtaget inte. Det som stämmer är Google Maps. Och...
Ja, men om jag navigerar och använder Google Maps så är det ju Google Maps jag tittar på. Menar du att du använder de där måttstocken som bilarna säger? De stämmer ju aldrig.
alltså vi som kör Audi i alla fall stämmer de ju väldigt bra på. Så att jag är ju van vid att det där inte bara är en gissning utan att det är en kvalificerad uträkning baserat på vad jag tidigare har kört.
Hos Volvo så vet jag att den räknar fel för att det har Volvo själva sagt att deras kalkylator som är i bakgrunden där, den räknar fel, det har de själva sagt.
Det tar jag inte som en bekräftelse på att jag har fel. Det tar jag som en bekräftelse att Volvo har fel, bokstavligt talat.
Ja, men det var ju det jag sa, att det är en bugg.
Ja, exakt.
Så Volvo har fel där.
Det kan vi inte acceptera. Vi måste ju ha särskilt på elbilar så måste vi kunna lita på distansen. Det är en sak om du har kört i 40-väg, en landsväg i 10 mil med din bil. Och då baseras den ju naturligtvis framtiden baserat på det då. Och sen drar du upp i 120 på motorväg resten av tiden. Och så blir du förvånad att det där inte har stämt. Men om du ska köra 60 eller 100 mil. Och den baseras på de 10 tidigare milen. Då kan du med ganska god sannolikhet veta att det stämmer nästan på kilometern. Nu dyder den väldigt hiagalen här och vill prata. Han har till och med tryckt räcka upp handen.
Jag kom på att vi ligger ute i bild någonstans. Så då tänkte jag att det är dumt att jag står med ett finger. Så då tänkte jag göra så här diskret.
Jag tror den kommer med faktiskt. Digitala handuppräckningar.
Ja. Damn it! Ja, ja. Jo, jag ville underbygga det du säger här. Till exempel Fisker Ocean som jag körde där. Den har ju, som många andra kinesiska bilar, att... När batteriet är 100% så visas återstående körsträcka i form av VLTP-sträckan som bilen har fått. Den har ju då 707 km enligt VLTP. När bilen är 100% laddad då står det 707 km. Oavsett hur du har kört bilen innan.
Ja,
och det är ju så snett. För den är alltid i korrelation mellan batteriprocent och VLTP. Så har du 50% batteri då visar den 50% av 707, vilket är 350...
Snabb uträkning nu.
353,5. 535. Nej, 5...
När vi sa hälften.
Ni förstår poängen. Ja, det är ju det är likadant med NIO-bilarna som också visar VLTP. Och vissa bilar alltså visar visserligen inte VLTP som standard men du kan byta dit. Så. Jag tycker ju att det kan aldrig vara tillräckligt tydligt i de här sammanhangen. Just på grund av att det finns ganska låg kunskap och just att det finns också ganska låg kunskap mellan vad egentligen VLTP, de här siffrorna som finns med i specifikationerna på bilarna och praktisk körning och sådär. Därför tycker jag det aldrig kan vara nog tydligt. Jag pratade faktiskt med en god vän runt detta, elbilsvän, och han menade på att det fanns inget annat sätt att göra det på. Och jag har funderat lite på det nu och Marcus, du får gå in och svara i forumet här. Förlåt att jag någonstans, du får inte vara med här och prata. Men det jag tycker är helt självklart i de här sammanhangen det är att bilen får väl gissa lite vad den vill. Den har svårt att se framtiden då baserat på olika körstilar och sånt. Men om du slår in i navigatorn och att navigatorn helt plötsligt vet mycket bättre för den har koll på hastighetsbegränsningar framtiden och så. Då är det väl inte orimligt att den andra indikatorn på hur mycket vad den tror, hur många mil du kommer kunna köra bilens egna, att den bara anpassar sig till navigatorn och att det till och med kommer upp ett meddelande då att nu i och med att du har slått in en distans så ändras den här framtida vad vi tror hur långt du kan köra baserat på navigatorns data. Det hade ju varit det smidigaste och enklaste sättet att göra det på och tydligast för alla som kör bilen.
Sant.
Jag kör med procent så att jag ser inte att
kör man med procent har man ju gett upp ju.
Ja, precis.
Men alltså det är ju lite det jag har för de där stämmer ju aldrig hur man än kör så att procent är det liksom jag känner att jag kan räkna med. Ska jag komma fram med 8% och sen så kommer jag fram med 6%, ja, men jättebra liksom, glad och nöjd.
Då är han vassare på huvudräkningen vad jag är, för jag orkar ju aldrig sitta och tänka procent där.
Ja, men alltså navigatorn visar ju procent.
Men,
ja, vänner, den, ja, men
ska vi gå lite vidare här nu för vi måste prata om resten av den lilla elefanten i den lilla Volvo framförallt. Renault ser ut som en bil som har en interiör medans EX30 är ju behäft med någon form av interiör som ser ut som förpackningsmaterial.
Vänta lite nu, det där har du missuppfattat. Det här är skandinavisk design och en liten hommage till sån här, vet du det, köksbänkar från Perstorp. Ska jag likna en Perstorpsplatta ska jag göra.
Det är fult.
Jag försökte bara rädda Volvo där, men...
Mm. Nej, alltså jag tycker att interiören är direkt ful. Jag tycker att man har misslyckats totalt med att visa upp det här, att göra återvunnet till premium, som de så gärna vill säga. För det är inte det.
Den återvunna premium bäggskivan i bilen, den är ju inte vacker. Den är ett valfritt. Man behöver inte ha just den inredningen. Framförallt så är frågan hur många av ultravarianterna som Volvo säljer. Det är bara den som kan få den här återvunna. Men om vi hoppar från den och faktiskt tänker, den jag körde här i Malmö som var plussen, den här är ju någon sån här snygg, lite 50-talsinspirerad, antingen tapet eller bullskiva eller vad det kan vara. Och den tyckte jag fungerade bra, och den tyckte den harmoniserade bra med det här hårdplastmaterialet. Men resten av interiören är ju också problematisk. Efter att ha kört EX30 så det är inte så att jag saknar. Jag tycker att mitten eller en förardisplay mer hade passat, för att de inte har lyckats skapa en interiör som känns som att den är förardisplaylös. De har skapat en interiör där det ser ut som att förardisplayen är trasig. För att de har en stor sensor där istället. Som är lite för liten för att vara en förardisplay. Men den är tillräckligt stor för att de hade kunnat haft i alla fall blinkers höger och vänster där och visa. Det är också någonting som är lite svårt. Jag känner mig som en pensionär när jag är ute och kört. För att du i högra blinkersen, den ser du inte riktigt periferiseendet. Och sitter du och sjunger högt eller bara har hög volym. Eller du bara har dyren där i bilen som pratar. Så kan det vara lätt att missa. Nej, ser inte så chockad ut. Herregud, jag hör dig fortfarande från Barcelona här. Det är lätt att missa att den blinkersen faktiskt är igång. Men generellt, hela den här interiörsmässigt. Det känns ju som att det inte finns någon tanke bakom. Utan att de bara, nej men okej, vi fick ta bort förardisplayen, men vi har ingenting som harmoniserar med resten av det. När det kommer till Tesla kan du ju sakna förardisplay, men du saknar ju inte, du tycker ju inte det ser interiört konstigt ut. Hela framme i EX30 känns som att de har bara behövt göra det i moduler för att skjuta in typ displayen där. Ingenting hänger ihop. Däremot så kan jag tycka att det är rent organisatorsmässigt med den här utdragbara tvåkoppshållaren är helt okej faktiskt. Och det går att lägga grejer där nere, längre ner. Och dessutom går de manspreadda som aldrig förr med bilen, vilket gör att det faktiskt går att ta fram sätet lite för om någon sitter bakom en och sådär. Men jag menar att de har hamnat helt fel och att interiören korrelerar överhuvudtaget inte med exteriören.
Har den alltid den här snygga accentfärgen nere i förvaringsfacket mellan stolarna där?
Ja. Mm. Sen kan accentfärgen vara olika beroende på vilket rum du har valt.
Oj, rum. Ja. Mm.
Ja, för Volvo kör ju med rum. Till exempel i min så har jag mistrummet. Och det ska jag ju påminna om en tänk lite dimmig morgon vid en sjö.
Rum.
Ja, vid solnedgången eller soluppgången. Det är lite gul interiör. Du har det här gråa som får dig att tänka på dimma och lite sån här morgondis.
Känner du det varje morgon?
Tyckte jag var pretto.
Ja, känner du det varje morgon? Nu sätter dig i din internetlösa bil. Att här är ganska bra att slippa internet, för jag njuter av min morgondimma här i min gula off-grid sommarstuga vid Tjörn här nu. Är det den känslan du har?
Nej.
Nej, okej.
Okay.
Jag har en teori om att man la för mycket pengar på bilens exteriör och dynamiska egenskaper. För säga vad man vill om EX30, men det är ju en av de roligaste Volvosarna som vi har kört på riktigt länge.
De kraschade alla pengar i de invändiga dörrhandtagen. Sorry, där ligger
ja, just det,
virusen.
Där, de känns fina. Ja.
För sen så behövde de ju nå ett målpris och insåg att shit, vi har hela interiören kvar och vi har inga pengar. Så då bara gjorde man första bästa liksom lösning.
Vilken körkänsla det är i denna bil. Den är... Jag älskar den. Jag älskar Volvo EX30. Jag har gjort en hel omvändning med denna bilen. Jag tycker om den så mycket så att jag är faktiskt beredd att förlåta dem för interiören. Jag är beredd att svälja den. För den är en mycket vacker bil på utsidan. Och den är ju så underbar att bara ha hemma i det här stadsnära körandet. Igår skulle jag ut i alla som någon som någon gång, kanske inte alla som lyssnar på den här podden, har kört ut E4 E6, det är samma väg här nere, upp emot Lomma. Från, om man kör höger kommer man till Lund, kör man vänster så kör man till Lomma, eller tvärtom beroende på var man står. Eller någon annan väg där det bara kommer bilar hela tiden, bara swisha förbi, och det är en sån här att du, när du kör från motorvägen måste du stanna, det finns ingen påfart på nästa väg. Och med den här lilla bilen var det lite som att man nästan står still i, där är en lucka på typ 3 cm mellan bilarna. Ja, men det är bara att köra ut och bara dra ner plattan och positionera sig där med typ 2 mm i marginal till framvarande och bakomvarande bil. Och ingen tutar. Alltså den är ju så snabb så den kan ju nästan förflytta sig som någon som har sett någon superhjältefilm. Bara förflytta sig mellan allting genom staden. Så där har ni Volvo EX30. En gul, gulingul liten superhjälte med ett problematiskt inre.
Mm. Ni som är YouTubers kommer ju hata mig nu när jag rekommenderar en annan YouTube-kanal. Men Top Gear...
Pip, 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 pip.
Jag försökte...
Du hade ändå triggervarning, tänker jag.
Ganska. Men Top Gear la upp en film i veckan här med just... marknadens alla rimligt prissatta elbilar från BYD, MG4 och sånt där. Och de två som gick till final så att säga var Megane och EX30.
Och de röstade fram EX30 som vinnaren om jag minns rätt.
Mm.
Och alltså köregenskaper, Volvo gör det jättefint. Utseende tycker jag också Volvo gör det jättefint. Det är interiören som jag har problem med. Jag trodde att, men EX40, de sjunker inte lägre. För säga vad man vill, men EX40 har en sämre interiör än resten av Volvo-bilarna. Sätt i vilken annan Volvo som helst så kommer du känna att EX40 har ett steg ner. Jag trodde inte att de skulle gå ännu ett steg ner. Utan jag hade ju räknat med den standarden i EX30.
Var du arg när Volvo tog bort strålkastarspolningen också? Är det så? Är det den
Nej, det stör inte mig.
Kristoffer har ju helt rätt ju. Det känns ju som att du...
Stolarna är inte alls som man förväntar sig.
Nej. Mm.
Alltså det känns ju som att du har gått ner lite Ullared med interiören. Så...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ett sista skott här i mörkret som vi inte har fått med i den här ekvationen, men som kan bli spännande om vi någon gång får köra den. Seeker X.
Har du kört Seeker X?
Jättetråkig bil.
Ja, den är...
Det är jättefin interiör däremot. Ja, men den har ju noll körkänsla.
Och har dessutom precis rätt storlek just för att du ska kunna få plats där bak också. Det här, jag måste... Generellt, så ni PR-människor som lyssnar på detta, här finns någonting att lära. Och dessutom så måste jag säga att de som jag vet lyssnar på detta, de har aldrig ställt den här frågan. Men antingen får en bekräftelse eller lärdom här nu. Vi var och körde Kristoffer Gullin, heter du. Och jag var och körde Seeker X. Och då på den tiden så var det en dansk medarbetare på Seeker som... Roddar i där då, de är fler nu. Och han var så himla entusiast om sina bilar och sådär. Sen så var vi ute, och jag tror både du och jag när vi satt oss i Seeker X, vi blev så förvånade. För vi var ju vana vid Seeker 001 som ju är någon sån här dröm i komfort och mycket. Mm. Även om den också har lite problem. Och så satt vi i Seeker X, så det var ju lite sån här känslan av att ja, det här är en bil på, som har hjul. Och så kör vi på en väg, det finns varken från eller till. Och där ska man också lite snabbt. Ta in att Renault Megane ingen dålig körkänsla, men det är inte heller någon sån här wow-känsla. Där är ju klassskillnad mellan EX30 och Renault Megane. Men om man tar in Seeker X i ekvationen så är det precis som att ja, du tar bort känslan. Du bara kör. Sådär. Den har inget, den ger inget så. Men det är ju, behöver inte gilla det.
Det är jättebra liksom personfraktare bara i trevlig miljö.
Ja, jag menar, hade man velat ha någon form av känsla så hade ju inte Tesla sålt den endaste bil till exempel. Så i alla fall, och sen så när vi hade kört där så kom då den här dansken då entusiast. Ja, vad tyckte ni grabbar? Åh, den frågan. Ställ aldrig den frågan till mig. För att det är två anledningar. Om jag tycker att den här bilen är bra och ska hylla den, då gör jag ju det till läsaren eller tittarna. Och det känns också så här lite... Ja, om jag vill gå och berätta för dem att det här är det bästa som har hänt, då vill jag göra det på mitt sätt. Jag tror att det är många som vet att jag är inte rädd att ge beröm där beröm ges. Men ännu värre är ju när någonting inte är bra. Och då är det så här, ja, vi blev lite åksjuka, drar jag till, tror jag. Så det var lite, ja, men man står inte där och bara säger till honom i hans ansikte, nej du, det här var inte så bra.
Har du kallat tillbaka en köttbit eller så på en restaurang någon gång? Alltså, klagat på dålig mat?
Nej. För jag betalar aldrig för min mat. Eller så här, jag
alltså, va? Fattig kulturarbetare bara förväntar sig att allt kommer till en.
Sen man börjar i den här branschen så här. En av grejerna med att vara denna typen av, både inom konsumentteknik och bilar, så det är ju på att man i eventen så är det ofta rätt påkostat. Från andra. Då har det ju blivit så här att om man är på svensk mark, då måste man, för att matcha det, för att få någon upplevelse då när vi är lite bortskämda här från de här eventen, då måste man ju gå på sådana restauranger där det ändå kostar så här 4000 kronor för en lunch. Och då skickar man inte tillbaka maten. Jag skulle aldrig, min vackra i kropp på insidan i alla fall, skulle ju aldrig gå och köpa en hamburgare på McDonalds. Vem gör det? Det gör man väl bara när man är bakfull och inte har sina sinnesfulla bruk.
Jag köpte en pizza, eller två, till mig och min fru för ett par veckor sedan. De var inte klara. Så jag kände att nu när pizzor ändå börjar kosta över hundringen, då är det så här, då kan man ändå klaga. Så här, när de kostade 39, då var det fine. Men okay. Nu var det ändå 120 spänn för deg. Så jag gick tillbaks till pizzerian. Eller körde tillbaks. Jag blev kallad... alltså det är ju inte en svordom på svenska då, så att jag kan säga det svenska ordet. Jag blev kallad för kurva.
Ah, ja. Mm. Det var, de tog inte din konstruktiva feedback så klokt.
Det landade inte bra där.
Gjorde inte det. Nej. Men skicka tillbaka mat är väl lite då i sammanhanget där du går på en restaurang där du är med familjen eller någonting och så kostar det ändå en 1000 i alla fall. Då ska det ju vara bra. Men jag gör aldrig det.
Alltså min fråga var huruvida du var konflikträdd då, eftersom du inte vågade tala om för PR-mannen om det inte var jättebra och sådär. Det var där jag ville komma i det här väldigt långa resonemanget.
Just det. Nej, men jag tar konflikter där det behövs, och det ger ingenting att stå där och kritisera hans bil. Dels för att han, ofta är det ju så att de här människorna kommer från ett ställe där man aldrig själv, du kan inte jämföra din egen produkt med någonting annat. Så är det ju ofta. De är ju jättestolta över sina produkter. Medans vi testar ju rätt mycket. Och att kritisera de här produkterna krävs ju lite analyser och tankar, och ska ju inte göra så lättvindigt där och då på det sättet. Så det är ingen som vinner någonting på att jag förklarar att det här saknas total känsla på den här bilen där och då. Eller?
Ja, ja. Jag svarar bara läs i tidningen istället, tänkte jag, fast då får du säga titta på filmen istället.
Ja. Men du ställde ju dig och skällde ut barnpersonal i Barcelona nu, Dyredand, efter att du inte fick köra ditt hotlaps. Jag hörde hur du skrek på dem.
Nej, det gjorde jag.
Nej, det gjorde du inte.
Nej, inte riktigt. Nej, jag frågade snällt och vänligt om man får... kan man, ni sa att det där var flat out. Kan vi ta ett varv som är flat out istället?
Just det. Jag vet ju historien bakom också. Varför du inte fick ditt hotlaps från början. Vi backar bandet. Jag och Kristoffer Gullin och Joakim Dyrland var i Barcelona här nyligen och körde Ioniq 5N. Och Ioniq 5N är alltså en upphottad variant av Ioniq 5. Och inte så liten heller. Mycket entusiastisk personal på plats. Och bilen är väl i princip... inte ombyggd, men ja, det är den ju. Den är ju, vad var den, 8 cm längre?
Ja, den är 8 cm. Alltså, den också. Är helt ombyggd. Det här, den delar samma form som Ioniq 5N, men det är typ där det slutar, kände jag.
Vad var det, 140 nya svetspunkter eller någonting? Jag gick inte på allt det där drabblet, men det var något sånt.
Ja, det var något sånt där. Och de pratade om att hela framvagnen var ju helt omarbetad. Det fanns inte en penal som var samma.
Mm. Och det är ju ett kraftpaket som heter Dyga då. Vi har ju
650 hästar med en boost.
Vilka, hur stora hästar?
448 kilowatt eller 478 kilowatt med en boost.
Ja, precis. Det fanns ju många sätt att få den här i olika lägen. Bland annat då så kunde vi påkalla ytterligare 30 kilowatt. Skillnaden på dem att göra det var alltså 0,1 sekunder på 0-100. Vad hade vi annars?
3,5 sekunder utan en boost och 3,4 sekunder med en boost.
Där kom fyra nu. Det var 5 cm bredare. Nej, 2 cm lägre. Vi hade större batteri på 84 kWh. Det kommer väl komma sen.
Precis, det kommer. Det har ju Hyundai också gått ut och sagt att inför modell år 25 tror jag det, så kommer det här stora batteriet även till vanliga Hyundai Ioniq 5.
Bakrutetorkare också.
Bakrutetorkare.
Wow, där kommer det.
Äntligen så får det Ioniq 5 både 5an och 5N, alltså bakrutetorkare där bak.
Interiörsmässigt är det ju också skillnad. Du har en helt ny mittkonsol. En mittkonsol som jag tycker är så mycket bättre i Ioniq 5N än i den vanliga. De har ju någon sån här flyttbar grej i den vanliga. Men här har de en stor mittkonsol där framme. Och det berättade de att det var för att du ska kunna liksom placera högerbenet mot någonting där när du kör drastiskt i kurvorna.
Det är för att du inte ska kunna manspreada.
Ja, men det behövs inte, för det är så mycket plats i den här bilen. Du kan ju dra baksätet rätt bra och ändå få plats där. Jag förstår inte, de har ju, men det är hela 3 meter mellan hjulhusen.
Mm.
Den har ju en form som gör att den ser ut som en liten bil. Det är ju ingen liten bil.
Det var ju, den här bilen var ju 6 cm kortare än Audi Q6, men det är ju mycket bättre utrymme i den.
Jag förstår fortfarande inte vad all utrymme i Q6 har tagit vägen. Det är magi, eller magiskt. Det är som ett omvänt Harry Potter-tält på den bilen. I vilket fall som helst så gör de mycket rätt. Sen är det ju det här med ljud. Och vi har ju pratat om ljud som en grej. Vi har ju gått ifrån att vi skäms lite över att vi tycker om ljud på elbilar.
Du har gått ifrån. Jag har alltid tyckt om ljud på elbilar.
Okej. Du vet, om det hade varit tvärtom, då har jag sagt vi för att jag vill liksom stödja min kamrat. Men
Christian, ja, nej, så snäll inte jag. Jag kastar dig under bussen.
Ja.
Dessutom så sa SE nyss att han hade en annan kamrat som han hänvisade en till oss här i podden, så att jag inte stel stämning här.
Du menar att jag har fler vänner än?
Ja.
Okej, okay, ja. Mm. Han, det, samma kamrat, han var ju arg för att vi hade, det hade hörts att en annan gäst hade sagt att IF Metall var maffiafasioner, tror jag här. Så det är den kamraten, om någon undrar vilken kamrat jag har i. Så att jag är vänner med dem som även kritiserar oss.
Var det jag som sa maffia, va?
Nej, det tror jag inte. Det var din kollega Fredrik Sandberg.
Nej, det var det väl inte. Vi vet inte ens om det var. Så jävla bra lyssnade vi, alltså.
Nu säger du vi igen. När du menar dig själv.
Blanda inte in mig i det i vårt vi.
Tillbaka till Ioniq 5N. Den har ju virtuellt ljud.
Och så mycket ljud den har.
Det finns ju tre olika. Först har vi ett motorljud som ska påminna om en ICE-bil. Alltså en combustion engine. Vad heter det på svenska?
Förbränningsmotorbil.
Förbränningsmotor. Mycket engelska nu på senare. Det finns ett annat ljud som ska vara något så här rymdskeppsliknande som låter hemskt. Och sen det sista kommer jag inte ihåg, men det var också något sånt
här... Var det Supersonic?
Supersonic-aktigt.
Ja, ett plan, vet du.
Jättehemskt.
Ja. Hörde ni historien om hur det där Supersonic-ljudet hade kommit till? Det här måste ju vara number one storytelling efter konstruktion. Teamet bakom denna sportbil hade suttit och tittat på Top Gun, den nya filmen, då, när... under utvecklingen. Och då kom de på att de ville ha någonting som lät som ett jetplan. Därav, Supersonic.
Ja. Anyway, det är ingen som kommer använda det där ljudet någonsin.
Nej, motorljuden är det ju.
Det är ju motorljudet som gäller. Och vilket motorljud.
Ja. Wow. Mm.
Det här känns ju som att vi behöver förklara på ett helt annat sätt än... För när vi säger motorljud, då är det inte som alla andra elbilar där det är liksom lite volym upp när du gasar och sen är det inte så mycket mer. Utan den här bilen är ju gjord på ett så fantastiskt sätt. Så att du skulle ju kunna sätta en person som inte vet att det här är en elbil med det här motorljudet. Och de skulle kunna tro att det inte är en elbil.
Men du får nog säga till dem så här att den här bilen har lite ljudförstärkning av sin förbränningsmotor.
Ja, men absolut. Det skulle man kunna, absolut. Men det är ju ovanligt att bilar har.
Jag tror du har rätt, Kristoffer. Jag tror du har rätt, bara sitta där och ja, men nu drar vi igång bensinmotorn här, säger man, och så här folk trott på det. Du har ju, det är så mycket lägen i den här. Du har ju de vanliga då Eco, Spot och Normal då längst upp på vänster på ratten. Och det är ju, det har du ju alla de här bilarna. Det är ganska smidigt sätt att växla mellan på vanliga Ioniq 5 och även faktiskt Kia. Det är ju, de är ju väldigt lika. Det går inte att komma ifrån att de är väldigt lika hur bilarna fungerar och system. Och det är också Hyundai som äger Kia för övrigt, inte tvärtom. Sen har du ju längst upp till höger då har du den här boost-knappen och då får du ju dina 30 extra kilowatt. Och det är ju så du kan sitta och köra i landsväg och trafik och vilken väg du vill.
Kanske ska låta bli den knappen på allmän väg, för jävlar vad det drar iväg.
Ja, jo, hur vet du det? Vi är omrädda att köra lagligt.
Jaha. Ja, jag prövar, ja. På banan givetvis, prövar det.
Ja, men det är väl så. Jag tror inte att du blir utlämnad till Spanien för detta, men vi satt där och körde i lugn in i Barcelona och så var det någon galen som kom på högersidan på bussfilen där och så tänkte vi, ja men det där är ju typiskt då han du körde med, Kristoffer. Jag behöver inte nämna namn. Och sen var det faktiskt en rödljuskörning också. Och sen kollade vi vänster och vem är det som sitter i den här bilen? Ja, men det är ju Dr. Dyredan som kör som en idiot.
Så du hänger inte ut han som inte gjorde fel, men du hänger ut han som gjorde fel. Ja, friends du... are friends. Yes, tack, tack.
Just det. Ja, men jag tyckte ändå det var lite... Typ typiskt för dig. Jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var roligt att se faktiskt.
Jag var entusiastisk.
Ja, väldigt entusiastisk. Det var ju kul också för alla bilar har exakt samma färg. De har den här blåa färgen och sen så finns det någon orange accentfärg längst ner i listen. Så alla bilar var ju det. Det är dock inte standardfärgen på dessa bilar utan det är nog jätteorange. Men ändå charmant orange som är standardfärgen på dessa Ioniq 5N. Sen så, och det var ju det enkla då. Sen helt plötsligt då så, och i detta så kan du då aktivera ljuden också. Du behöver inte ha något särskilt N-läge för att ha det, utan du kan aktivera ljuden som vanligt, och du kan höja det och sänka ljudet då, motorljudet. Sen har du massa N-lägen då som jag fortfarande inte har fattat vad som var skillnad på vänster och höger N-knapp längst ner på ratten. Jag ställde frågan också till höger och vänster också, men det var ingen som riktigt kunde förklara för detta. Men var den vänstra någon form av där du kunde ställa in själv förvalt och sen den högra var bara av och på, eller?
Ja, det är ett bra fråga där, för att jag blev inte heller klok på den här mängden knappar där. För att först tryckte jag ju till sport uppe på den där körlägesväljaren, sen tryckte jag på den vänstra och då tror jag att man aktiverade så att säga N-menyerna också på skärmen och sånt. Och sen tryckte man på den högra för att jobba lite mer med N-programmen.
Alltså när du lägger i sport i drive mode, då lägger du inte in N-läget eller någonting, utan då blir bilen bara lite roligare att köra så liksom. Precis. Vilket är helt värdelöst i den där N-bilen, för det du vill göra det är att gå in i N-mode, och gå in i N-mode då använder du knappen på, vad blir det, vänster sida, för då går du in i ditt custom-läge N-mode, och där kan du ju också sätta upp saker och ting. Den andra knappen är ju också en knapp för att aktivera olika typer av N-funktioner som du också kan justera så som du vill.
Fortfarande inte klok, vad skillnaden var.
Det finns massor med N-lägen som du kan välja av och på, yep, på i med olika N-knappar.
Och halva skärmen, och den där bilen, halva skärmen med den, inte skärmen, det är att du aldrig riktigt kommer att förstå exakt hur du aktiverar det du vill. Det är lite som att det är liksom den här varianten av att meka med en bil. Det är så här, du står i garaget med bilen och du sitter där och går igenom de här, vad var det, 12 olika N-lägena och försöker förstå hur du aktiverar dem och så vidare. Det är den moderna varianten att meka med bilen nu för tiden.
Men alltså man kunde ju lika gärna lägga i sportläget och sen så kunde man trycka på pekskärmen och swipa höger till N-menyn och sen så kunde du börja ställa in den här N-lägen där. Varför ska man då ha de där två N-knappar?
För att du kör i 120 på motorväg och inte ska swipa på skärmen då.
Man kanske inte är jätteintresserad av att börja hålla på med inställningar när man ligger i 120 på motorväg, utan det är mycket enklare att bara trycka på en knapp och så är man där. Mm. Det kallas genväg.
Mm. Just det vill vi ha fler av. Dessutom så det var ju kul också, varje gång vi skulle göra någonting så var det så här, okej, nu måste vi gå in och stänga av de här aktiv eller de här linjeassistenten och
ja, fast det är ju inget, alltså det här är ju en bil som man kör på vanlig väg. Det är klart att den måste följa olika lagar och regler.
Absolut.
När man ska köra på bana så måste man ju stänga av olika typer av säkerhetssystem. Det får ju inte stängas av per automatik.
Nej, det behöver inte stängas av per automatik och det finns inte heller någon lösning på det. Jag tyckte bara det var symptomatiskt för lite de regleringarna vi har. Att du inte bara, när du trycker på en mode så skulle ju naturligtvis de active lane assist stängas av, men du får inte riktigt ha bara en knapp som bara stänger av allting så enkelt, var poängen. Men det är ju inte kritik mot Hyundai,
det har de ju ändå, för då man kan ju programmera den här stjärnan på ratten som är den här valfria menyknappen, och där har man ju då på de här bilarna förprogrammerat, så tryckte du på stjärnan så kom du direkt till den här menyn där du stänger av alla fem.
Ja, men det är ju fortfarande tryck på skärmen så kommer du på, det är ju så är det ju på alla Kia och Hyundai bilar, att du trycker och så får du upp menyn och då ska du först välja den. Du får inte upp en meny där du har tre streck där du kan stänga av dem. Inte som på EX30 vi pratade om nyss, där du bara trycker på fordonet så kan du stänga av i alla fall hastighetsvarnaren och linjeassistenten, va?
Mm-hmm.
Gullin, är det som man stänger av där. Du kan inte stänga av dawsiness. Så är det.
Ja, ja.
Så att det hade kunnat göra snyggare. Men det är inte poängen. Poängen är ju att regleringarna är inte riktigt där ännu. Där att du bara kan transformera en gatbil till barnbil så enkelt. Även om det var tufft då. Du tryckte på den här så bara, nej, nu stänger vi av allting.
Jag glömde stänga av dawsiness, som du kallar den, take a break-grejen. När jag körde mitt hotlap på bana.
Ja. Ja,
efter tre kurvor så bara, bling! take a break, och så kom det upp en kaffekopp när jag låg och körde.
Ja. För det var ju det här liksom, när vi skulle börja köra då, så på bana. Vi körde ju först ute på gator och torg, eller på så här, men på landsväg och stad då.
Och busskörfält.
Busfält, ja precis. Och U-sväng på heldragna linjer för att ni inte ville upp och kolla sightseeing bland annat också. Ja, alla följde efter er. Vi åkte upp och kollade lite på Barcelona. Vilket fall som helst, så då när vi skulle köra bara då, så började vi med då att gå igenom och stänga av allt detta då. Och sen så var det lite problem med kommunikationsradion från instruktören, så då stannade vi bara allihopa och då stängde man ju av motorn. Och då var det ju igång igen då. Så fort, det gällde ju att stänga av motorn på bilarna. Jag körde alltså på bana första gången i mitt liv. Så jag är ganska dåligt kvalificerad för att ge ett betyg på hur den här bilen var att köra på bana. Men en sak som slog mig, det var att det var väldigt kul. Jag blev åksjuk sen slut, så jag fick faktiskt avbryta. Men den var den lite tyngre att hantera än vad det brukar vara. Just inbromsningen kändes som att man inte... Jag blev förvånad faktiskt hur den bromsar in, inte långsamt men lite svampigt. Jag ville nog ta kurvorna lite mer tajt, men jag vet inte. Du är den framförallt som har mer erfarenhet. Vad säger du?
Då kommer vi till alla de här N-lägena här nu. För att det är ju inte bara att den har ett motorljud, utan den har även en virtuell växellåda. Det är väl, tycker jag, själva grejen med bilen. Det låter ju knäppt, och jag har sett filmer på det och jag har hört folk prata om det. Man måste uppleva det här. Men det är 8-stegad växellåda. Du växlar med paddlar på ratten. Och den är så pass gjord att du kan gå in i röd markering så att säga. Och då fortsätter bilen inte att accelerera, utan den stannar av där. När du växlar korrekt så kommer en liten sån här avgas prutt som Volkswagen har på sina GTI DSG så här i växling.
Just det.
Ja. När du släpper av, då kommer det också en liten sån här backfire i avgasrören, så att säga, knallar.
Det var rätt coolt faktiskt.
Och det är ju briljant och töntigt och pubertalt, men helt genialt samtidigt. Sen har den då fler lägen. En N-pedal som är som en regenerering, fast mycket, mycket, mycket starkare. För att bilen verkligen ska förflytta vikten till framvagnen. Inom racing är det någonting som kallas för att man trailbreakar. Man bromsar och sen har man kvar foten på bromsen in i kurvan för att hålla vikten på framvagnen och få bättre grepp fram och bättre kurvtagning. Det var det denna N-pedal skulle simulera. Jag tyckte det funkade så där, för man var ändå tvungen att bromsa med foten då. Den här bilen är den första elbil som jag har sett där du kan och får vänsterbromsa också. Det vill säga att många andra moderna bilar har att när du vänsterbromsar så kan gaspedalen den kopplas ur, overridas. Men här kunde du använda både gas och broms samtidigt för perfekt kurvtagning. Sen fanns det massa andra N-hjälpmedel för barnkörning. Den är tung. Det är 2200 kilo och det är en hög bil, även om den ser ut som en liten Golf generation 1 på bild.
Ja, faktiskt.
Men den har ju vikt och höjd emot sig. Men med tanke på att den väger 2,2 ton och är så hög som den är, så gör den ett väldigt, väldigt bra jobb. Det kommer gå åt däck om man väljer att köra på banan. Pirelli var på plats med en egen däckvagn och jag hörde en siffra om att man hade med sig 500 däck till banan.
Ja, just det.
Så ni förstår.
Det driftades ju också. Vi hade ett moment där det driftades. Som jag också
försökte drifta. Det var inte...
Ja, just det. Ja. Mm. Jag tyckte det gick rätt bra för Kristoffer. Det var några hela snurr, men annars så du fick någon bra drift.
Jag fick en halv kanske. Att jag fick en... Att det var någon som gick bra. Jag vet inte om jag håller med om. Som sagt, vi hade ju andra som kunde köra i samma grupp. Så att man var ju kanske inte... Den bästa där. Men nog gick det åt däck alltid. Det fanns ju som sagt, för att det ska bli enklare att drifta med den här bilen, så fanns ju en drift mode, eller en drift eller vad det kallades. Hela tanken är att det ska vara enkelt och du hade möjlighet, och tanken var liksom att du kommer till en kurva, du trycker full gas och sen så är det bara att vrida på ratten i princip, så löser bilen resten. Man har ju gjort de här enlägena så att du kan tweaka dem precis hur du vill. Även om du inte kan köra bil så ska det vara enkelt att busa med den. Och kan du köra bil så kan du tweaka den så att du får den precis som du vill. Och du kan ju liksom byta, välja hur du vill att effekten ska ligga mellan fram- och bakhjul. Allting sånt. Det är helt sjukt mycket inställningar i den där bilen.
Som sagt, modern meka kan man säga. Stå där i garaget och ha den där och bara älska bilen och titta på nya inställningar.
Ja, men det här tror jag verkligen är en bil man kör. Och sen så, ja men vad händer om jag ändrar den här lite grann? Och så kör man ett varv till och så, ja men den här. Här kan man nog verkligen leka länge i menyerna för att få komma dit man vill.
Det är som att ha Gran Turismo på PlayStation fast live.
Ja, det är väl, jag nämnde Gran Turismo när vi körde på de här små slingriga vägarna liksom. Och det är ju helt sjukt att det är en elbil och jag tycker det är jättehäftigt att se vad du kan göra med en elbil. Att du behöver, alltså det här är ju verkligen någon form av bilentusiasm som vi inte har i elbilsvärlden idag. Det var helt annorlunda från allt jag någonsin har liksom suttit i elbilsväg tidigare. Och ljudet, hur man har lyckats så otroligt bra att härma en förbränningsmotor. Det går inte att beskriva.
Vem köper den här bilen, Kristoffer?
Jag tror inte att bilentusiaster kommer köpa den här bilen för att busa på bana med, utan de har högre krav och då köper man inte en 2,2 ton tung bil, utan jag tror att den kommer köpas av de som tycker att den ser lite frän ut och häftig och vill ha någonting tuffare utöver det vanliga i vardagen. För det är ju en helt vanlig vardagsbil. Eller det kan vara en helt vanlig vardagsbil.
En Ioniq 5 Essential kostar 575 000 cirka. Jag tror att den som är mest intressant när vi köper en vanlig Ioniq 5 är Advanced. Då kostar den 615 000. Då har vi 360-kamera. Vi har lite snyggare bil helt enkelt. Vill vi ha en fyrhjulsdriven bil så går den upp i, vi ska se här, nu klickar jag. Nu är den uppe i nästan, och med lite soltak, ja. Komfortpaket, ja men vi kommer upp i runt 700 000 för en Ioniq 5, välutrustad Ioniq 5. Det är ju ett fashionabelt pris för en sån bil. För blotta 135 000 till så får du alltså Ioniq 5 N. Det är inte mycket pengar för en sån racer.
834 och 9 alltså.
Ja, just det. Eller 835 avrundat då om man vill.
Ja, det är bra. Det är bra.
Man vill göra lite enklare för lyssnarna. Ja. Det är väl... jag tror att den här kommer att sälja mer än vad man kanske kan tro.
Det är ett lite problematiskt pris, för det är lite för högt för de unga. Det kan, om du är så här, egenföretagare, kan du ta ut en sån tjänstepulka om du är bra revisor kanske. I don't know. Men den ligger ändå i ett sån här pris där du tittar kanske på Polestar 4 eller om du tittar på BMW i5.
Alltså, tror du verkligen att någon har valt mellan Polestar, BMW och Hyundai? Är inte det ganska tydliga kunder? De är ju helt olika de tre bilarna. Jag menar Polestar, BMW möjligtvis. Men jag menar det är sällan du råkar slumpmässigt köpa en Ioniq 5, just att den har så säregen design.
Nu pratar jag om Ioniq 5 än bara. Jag pratar inte
jag förstår det. Jag förstår det.
Dess prisbild.
Men jag förstår det. Men den säregna designen på Ioniq 5 går ju igen i 5N. Det är så här, du måste ju verkligen vilja ha den designen.
Där har vi nästa problem då. Jag skulle aldrig välja den här matta kolören som den här, alla bilar vi körde där var ju ljusblå matt. Jag hade köpt den vanliga ljusblå färgen och mattfolierat den. Problemet nämligen, om du köper en matt bil kan du aldrig polera en skrapskada eller liknande. Så det är en liten sån här konsumenttips från mig.
Lite tips, ja. Ja, okay.
Ta den blanka och lägg på en mattfolie. Hur som helst, jag skulle kanske välja den här bilen i en diskretare färg. Och nu är det väl den där gulingrå igen som han inte gillar. Men jag kanske skulle ha valt en grå bil. För att den då glider lite under radarn. Då har vi fortfarande problemen med de här rikliga accentfärgerna i knallorange över bilen. Då kanske man folierar de ytorna svart eller någonting. Och då har man en diskret, potentiell förmånsbil, tjänstebil.
En gammal RS6a innan de blev over the top.
Exakt!
Det är så jag tänker den här bilen.
Bra.
Där den går lite stealth mode och liksom, det är en liten sleeper. Man tittar lite snabbt och så bara, en vanlig Ioniq 5 liksom. Och sen så vid rödljuset så bara, den där var inte en vanlig Ioniq 5.
Exakt, det är samma sak med RS6a när man åker iväg. Så man bara, det var en RS6a. Och det kommer vara likadant med den här, för när du hör att en Ioniq 5 åker iväg med en så är det två exteriöra i högtalare också.
Japp. Mm.
Den matta kostar 12 000 kronor extra. Så att den slipper du ju. Standard är ju mega orange då, som vi har sagt. Vi har också metallic lack i okänd färg och pärleffekt och specialfärg. Jag läser från prislistan här nu. Det var väldigt odefinierbar färger och metallic lack, pärleffekt, specialfärg. De kostar 9 000 kronor.
Ja, men det här är ju en jättenischad produkt. Så de hade väl på E-Car Expo så pratade jag med Hyundai-representant och de hade sålt 23 stycken då. Men det var fortfarande under 50 nu, när jag frågade. Och man gissade väl på att det kanske blir ett par hundra så småningom. Men det är ju en, alltså Hyundai N-serien är ju en nischad produkt och det är ju inte jätteofta vi ser varken i20N eller i30N, alltså deras förbränningsmotorsmodeller. Kona N finns också.
De går inte att köpa idag för att de har ju skattats sönder. Det är ju så hög skatt i förhållande till en liten billig GTI som kostar lika mycket i skatt. Typ.
Ja, nej men precis. Och den här kostar 835 000, då spelar det ingen, alltså, även om skatten är 360 kronor.
Två år, ska vi satsa på det?
Vad sa du, hur mycket?
250 stycken över två år, tre år.
Mm. Ja, jag hoppas på lite mer, gör jag.
Kristoffer.
253 stycken, absolut. Mycket möjligt, ingen aning.
Jävla entusiasm för den här bilen, känner jag.
Ja, för den här bilen, ja. Men säljsiffrorna som Hyundai har, det struntar jag.
Det är Hyundais dyraste bil någonsin.
Ja, titta där.
Och det är många som känner att 835 000 för en Hyundai kan vara väldigt mycket pengar.
Men det går inte att jämföra. Man kan inte så här, man kan köpa den eller ska köpa BMW. Det är ju så här, första valet är ju, ska jag ha en Hyundai Ioniq-bil? Särregeln. Gillar designen. Så, det tror jag att det är nog.
Ja, men det var det jag försökte säga med i5-an där. Alltså, i5 M60, då pratar vi typ 1,2 miljoner nu i och för sig. Men den är potent, går som ett as. Och den kan du ändå komma med till jobbmöten och grejer. Den är en kostymbil med slipsen åtdragen, även om den har M-detaljer. Hyundai Ioniq 5N, den har fan inte kvar slipsen runt halsen. Den har satt slipsen på huvudet, sådär som ett pannband, du vet, och står och dansar på bordet visuellt.
Där tycker jag att vi har en bra recension av Ioniq 5N. Slipsen i pannan, dansa på bordet.
Tack.
Jag vill avsluta med att ställa följande fråga till er. Kan vi ha en bilracing scen utan att alla dessa elbilar som kommer att ersätta fossilbilarna har en helskotta massa djur i sig? Det känns väl som att det har varit riktigt mesigt att köra runt där utan något som helst ljudfeedback.
Nej, vi måste ha ljud.
Rallycrossen kör på el utan ljudeffekter. De har ju bara gjort så att transmissionen låter. Inget virtuellt ljud.
Hur känns det då?
Jag står kvar och tittar. De andra som åker för att kolla på rallycross, de går och tar en korv och en starköl under tiden som elbilarna kör. Ja, jag bryr mig inte. Jag tycker det. Nu har vi STCC också i Göteborg 8 och 9 juni. Kom och lyssna där då, får vi se vad man tycker. Men ge den en chans. Och på STCC så ska det låta. Inte sagt hur det ska låta, men det ska låta.
Det kan vara någon som sitter i högtalare där och så här.
jag ska ju vara speaker.
Ja, exakt. Det blir det ju den som låter där. Ja, Kristoffer.
Jag var ju i Falkenberg förra året när, inte, ja, vi får ju inte kalla dem minis, men när...
Next Gen Cup,
bilarna som är jättelika minis åkte. Det är ju inte samma känsla som när Porschen har körde sen.
Nej.
För på en sån här bandag så är det ju många olika event samtidigt, så det Porsche Carrera Cup kördes ju samtidigt. Det är ju inte samma sak. Det går inte att komma ifrån.
Nej, sen är ju de här minilika bilarna väsentligt långsammare också.
Absolut.
Och de är ju helt tysta. Det är liksom så här, man helt plötsligt så, när de raceade så hörde man fågelkvittret samtidigt. Which is quite absurd, men ganska härligt ändå. Står
jag funderar om det kan det vara räddningen för vissa av de här banorna. Jag vet ju att Anderstorp exempelvis har problem med decibelnivåerna i närliggande områden och sånt där.
Det har de haft som Formel 1 den 78, så att det kommer aldrig. Men ja, det kan det vara räddningen.
Och jag menar, det är inte så, det är ju, visst det här ljudet, vi hör ju det, men vi hör ju det via högtalare och det går ju också ut. Så vi hör ju det här mullret så som vi vill ha det, men du hör ju inte ljudet många hundra meter eller i alla fall någon kilometer bort. För det är ju så att säga samma karaktär, men du hör ju inte det alls lika högt på det sättet. Så att det kanske är räddningen då för racing i mittersta Småland.
Problemet kommer kanske vara däckljudet då. När vi körde driftingen där nere i Barcelona nu så körde vi på betongplatta. Ja. Då var det ganska absurt, för då hörde man ju lite så här, när bilen åkte iväg, och sen när man kastade ut den på drift så var det ett otroligt däckskrik, såklart.
Ja. Mm. Då kan man gå in på Elbilsmagasinets Instagram om man vill höra hur det låter när man driftar en Ioniq 5N. Det var inte jag som körde, det är värt att notera.
Mm. Och om du tänker gå in där med såna här in-ears, så sänk volymen lite först.
Det var ett bra tips vad ni kan göra här efteråt nu när ni har lyssnat på vår podd. Ni kan ju också gå in och till tidningen Elbilen här, elbilen.se. Dyredand, du jobbar rätt mycket med video på Facebook och så. Och LinkedIn har vi sett er också.
Ja, vi lägger upp Vi lägger upp våra filmer överallt, finns Elbilen i Sverige på alla Instagram, LinkedIn och Facebook.
Och skulle man vilja avnjuta lite YouTube så går det också att gå in på Elbilsmagasinet där och kolla på Kristoffer Gullins lite längre film, inte bara drifting.
Försöker vi köra lite barnkörning, och då är det framförallt fokus på vad en är för något.
Och så även jag har släppt en film från det här eventet.
Är ni klara med era filmer redan? Jag kommer ju släppa en film som ligger på elbilen.se, men den är inte klippt ännu. Ni är för snabba för mig.
Nej, så jag kommer väl sitta och klippa min lördag natt eller något sånt. Tid är inget som man har mycket av, har jag märkt.
Det är så fint. Vi spelar in på fredag och så släpps den först på måndag. Då kan man lova bort sin helg här till lyssnarna och tittarna. Det går också att bli patron på Elbilsmagasinet. Det går att bli medlem på P3S i YouTube, och det går att bli digital medlem på Elbilstidningen. På tidningen Elbilen, eller elbilen.se. Där fick jag ihop det, va?
Mm.
Om man så vill. Och då är ju också den här podden reklamfri. Ni kan också hänga i alla fall om ni är med i hos Kristoffer och mig, så får ni hänga i vår Discord-kanal helt kostnadsfritt. Fast det är det ju inte, för det är redan betalat, men ni fattar poängen. Alla pengar går oavkortat till ljudtekniker Dennis Klarin när det kommer till Elbilsveckan Plus, som ni också kan bli medlemmar i. Vi måste nästan ha en och samma webbsida här nu som vi hänvisar till, så ni alla får välja från det här medlemssmörgåsbordet.
Kan vi inte göra ett så här LinkedIn-tree med alla grejer, så slipper vi...
Ja. Oavsett det så löser Dennis Klarin den här podden. Stort tack för till dig. Vi syns och hörs, framförallt hörs, nästa vecka. Hej!
Hej! Hej.